Jag sätter mig i soffan på kvällen, knäpper ihop händerna och tänker, nu ska jag be. Det kommer tankar flygande från olika håll. Telefonen plingar. Vem var det som ville mig någonting nu? Mat. Vad ska vi äta imorgon? Eller nästa dag? Irritation. På den där människan som sa någonting dumt eller gjorde någonting som väckte känslor i mig. Jag ska formulera ord. Hur ska jag be för att Gud ska förstå? Vad kan jag be om? Vad får jag be om? Lyssnar Gud verkligen på riktigt? Bryr han sig om mitt lilla liv och mina små bekymmer när världen ser ut som den gör? Bön kan väcka mycket känslor. För en del är bön något självklart, någonting som kommer naturligt som ett flödande regn. För många är det här med bön ganska svårt. Trots att vi vet att det är viktigt. Trots att vi i kyrkan och under vår uppväxt, i alla fall om vi är uppväxta i kyrkan, har hört många gånger att bön är viktigt. Be ofta, be ihärdigt, så kan det vara svårt. Vi kanske tänker att vi ber inte tillräckligt ofta. Eller tillräckligt länge eller tillräckligt ihärdigt och koncentrerat. Andra människor verkar ha ett bättre böneliv. Kanske vill vi ha ett annat slags böneliv än det vi har. Och så läser vi någon bok om bön och försöker tillämpa någon slags metod. Och så den svåra frågan om bönesvar. Kan man få bönesvar? Och vad är det i så fall? I Johannes 14 står att vad vi ber om i Jesu namn ska vi få. Men det står också att vi själva inte alltid vet vad som är bäst. Ifrån Lukas läste vi alldeles nyss om kvinnan som tjatade så ihärdigt att domaren som inte brydde sig om varken Gud eller människor gav vad hon bad om för att slippa hennes tjat. Jesus säger att Gud är domarens motsats. Han bryr sig om människor. Han älskar dem. Och skulle inte då Gud låta dem få ut sin rätt? Om de ber ihärdigt natt och dag. Och då kan prestationsångesten öka än mer. För vem orkar be dag och natt? Vem orkar hålla i och vara så tjatig? Och ibland är det så att det verkar som om svaret uteblir trots att vi ber ihärdigt. När lärjungarna frågade Jesus hur man ska be så lärde han dem en bön. Och jag tänkte ta hjälp av den för att lära oss någonting om bön. Bönen börjar, Fader vår, du som är i himlen. Allt vi gör, eller det mesta vi gör, har en riktning. Vi talar till varandra i egenskap av olika positioner, roller och relationer. Det vi gör här i kyrkan har en riktning. Sången har en riktning. Predikan har en riktning. Diakonin har en riktning till de behövande. Det är alla tjänster för Gud med riktning mot människan. Bönen har endast en riktning. Riktningen för bönen är från oss till Gud. Vi kan ibland tro att bönen är vårt framläggande av vår sak inför Gud och att han sen ska svara. Men bönen är i första hand vårt svar på Guds sökande av oss. Ända sedan syndafallet, när människan vände sig från Gud, har Gud sökt oss. Och bönen är vårt svar på det. Vi vänder oss åter till Gud och ställer oss till hans förfogande. Att vi får säga fader eller pappa talar om vår relation till honom. Det är inte en chef eller någon annan person som står över oss, eller en kung eller en president eller något annat onåbart. Vi får komma till honom och tala till honom som vi talar till en far, till en pappa. Låt ditt namn bli helgat, fortsätter vi att be. Vad betyder det? Att Guds namn blir helgat? Blir det mer heligt för att vi ber om det? Guds namn är heligt i sig själv. Men det som är både allvarligt och sant är att Guds namn kan bli både ärat och kränkt av mina handlingar. Bönen kan ses som en bön om hjälp. Att jag ska orka leva så att jag visar på Guds helighet. Att jag med mina handlingar ska visa vem han är. Och vi ber också att vi i våra liv ska fortsätta se Guds namn som heligt i våra liv. Låt ditt rike komma. Vad är Guds rike och vart ska det komma? De här orden är en bön både om det som är nu och det som ska komma sen. Guds rike är det Guds vilja får ske. Och Gud vill att hans rike ska landa i ditt och mitt liv, på våra arbetsplatser, i våra familjer, i vår släkt, bland vänner och bekanta, genom oss. Att be låt ditt rike komma är återigen att ställa sig till Guds förfogande. Att be låt ditt rike komma är också att be låt mitt rike gå. Det är en bön om hjälp att leva för Guds rike och inte bara mitt eget. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Vi får lägga fram precis vad vi vill för Gud. Och det uppmanar han oss att göra på många ställen i Bibeln. Och återigen så handlar det om att sätta Gud framför sig själv. Att sätta Guds vilja framför vår egen. Att vi uppmanas att be betyder ju inte alltid att det som vi ber om sker. Det finns många viljor runt omkring oss som påverkar oss. Vår egen vilja, andra människors vilja om våra liv. Att be ske din vilja är att låta det ske som är bäst. Och ett av de starkaste exemplen på detta i Bibeln är Jesu kamp i Getsemane. När han ber, om det är möjligt, låt mig slippa. Men ske din vilja och inte min. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Mitt i bönen, liksom lite insprängd bland allt det som känns stort och svårt och tungt, finns en mening som handlar om vår vardagsoro. Jesus inbjuder oss att be också om det. I Matteus 6 står det: bekymra er inte för mat och dryck att leva av, eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? För mig har det många gånger varit så att just detta är det svåraste att förstå. Att Gud hjälper i min vardag, om vardagssaker. Han har väl viktigare saker för sig, tänker jag många gånger. Och börjar oroa mig för kläder, mat, pengar och allt det där som behövs för att vardagen ska gå ihop. Men i Bibeln finns många exempel på hur Gud faktiskt sörjer för vår vardag. För mat på bordet och kläder på kroppen. Vi kan läsa om Israels folk i öknen och hur Gud försåg dem med det de behövde varje dag. Gud ser till våra kroppsliga behov, våra själsliga behov och våra andliga behov. Och Gud vill ge sina barn det som är gott, står det i Matteus 7:10. Förlåt oss våra skulder, liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. En psykiatriker sa en gång så här: jag skulle kunna skicka hem 70% av mina patienter om jag kunde övertyga dem om att de är förlåtna. Problemet i Sverige är inte att man inte känner skuld. Problemet är att man inte vet hur man ska ta itu med det, och då gäller det att döva det så gott det går. Jesus erbjuder en väg igenom det. Inte genom att lägga locket på och dölja, utan genom, som det står i Johannes 8, ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. När det som är vår skuld och skam lyfts upp i ljuset och får belysas av Jesus, och vi genom det får förlåtelse, så kan vi gå vidare. Och kan sedan i den känslan och i den attityden se på vår omgivning: vi är förlåtna. Då kan vi också vara beredda att förlåta. Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Vi kommer inte besparas prövningar. Det vet alla som har levt en stund på den här jorden. Vi kommer alltid möta det som är ont. Människor kommer såra oss. Vi sårar andra. Olyckor, sjukdomar är sånt som alltid kommer att finnas så länge vi lever på den här jorden. Men Gud har lovat den kraft som behövs för de prövningar vi möter. Inte att gå runt alla problem, utan att gå där med oss. I första Korintierbrevet läser vi: Gud är trofast och ska inte låta er prövas över er förmåga. När prövningen kommer visar han er också en väg så att ni kommer igenom den. Det är inte alltid det känns så, men det är så. Med en bön som vi ber så ofta kan det lätt bli slentrian. Men den här bönen är inte enkel. Mycket om det vi ber om när vi ber den här bönen är svårt. Kanske är det så att i perioder av våra liv är vi tysta när vi ber vissa av de här meningarna. För vi kan inte tro på dem. Vi kan inte känna att de har någon bäring eller kraft i våra liv. Vissa perioder så är det vissa delar vi fokuserar på. Men bönen är kanske framförallt inte en bön om att Gud ska ge oss olika saker. Kanske är bön alltid en bön om förvandling på ett djupare plan än att vår yttre situation ska förändras. Vi är inte framme där än, men vi vill dit. När ni ber efter Guds vilja ska jag låta det ske, säger Jesus. Guds vilja är kärlek. Hans vilja är att vi ska älska honom och varandra. Och när vi ber, oavsett om vi har svårt att ta till oss de ord vi säger när vi ber Fader vår, så händer någonting med oss. Även om vi kanske inte märker det i den stunden, så förvandlas vi. Och kanske är det just det som är det stora bönesvaret. Att vi förvandlas och blir allt mer lika Gud, så som det var tänkt från början. Då Gud skapade oss till sin avbild, till att vara honom lik. Moder Teresa lär ha sagt i en intervju när hon svarade på frågan om vad hon säger när hon ber: jag lyssnar. Vad säger Gud då? Fortsatte intervjuaren. Inte mycket. Han lyssnar också. Bön handlar framförallt om relation. Om att vara tillsammans och förvandlas. Att sitta ansikte mot ansikte och insupa varandra. Att andas samma andetag. Att bli allt mer lika varandra. Så när du ber, försök inte prestera en bra bön. Försök inte få med allt du vill säga Gud. För han vet redan vad det är du har på ditt hjärta. Låt bönen vara gemenskap med Gud. Och låt de tankar som kommer upp i ditt huvud när du ber komma upp. Berätta för Gud vad du känner, även om det känns svårt. Även om du tror att så här kan jag inte säga till Gud. Jo, det kan du. Du kan säga allt till Gud. Och när ord saknas så finns en bön som alltid går att be. I sin långa form så lyder den: Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig. I sin korta form lyder den kort och gott: Jesus. Svaret på den bönen är: ja, mitt barn. Jag förbarmar mig över dig. Jag finns med dig i allt du går igenom. I alla möten du har med människor. I allt jobbigt du möter. Och i alla glädjeämnen. I allt det som du tycker är vanlig vardag. Och i allt det som är fest. I allt det som är din djupaste sorg finns jag. Inget är för stort eller för litet för att jag ska finnas där med dig. Jag var där före dig och jag finns där efter dig. Alla dina vägar har jag sett. Amen.